Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Såg du ondska i någons ögon?
Nej, det gjorde jag inte. Det är ingen som vågar visa. Nej, men alla är så förstående eftersom alla är samma, sitter i exakt samma båt.
Ja.
Så är ju alla väldigt liksom supportande. Och...
Vill du snita dig lite? Vill du snita dig lite?
Ja.
Jaha, du ska ha lite läppglans.
Ja, lite läppglans. Men det är bara för att eftersom jag snyter mig så mycket, ja, så blir jag torr om läpparna.
Jag tänkte just
så, så det är inte, för eftersom vi inte gör tv så är det inte för att jag ska vara snygg.
Jag tänkte just varför mitt i alltihop ska du ha lite läppglans.
Bara för att det blir så här smackigt liksom.
Nej, okay. Kanske jag också borde ha. Jag får säga hej och välkommen till Kändispodden, Charlotte Perrelli.
Tack snälla.
Välkommen igen.
Ja, andra gången.
Ja, det är ju så att du är ju det mest lyssnade avsnittet.
Det är fantastiskt roligt.
Ja.
Verkligen kul.
Det har legat topp hela året, för det är ett år sedan ungefär som vi körde.
Ja, kan nog stämma det. Ja. Just det. Roligt.
Ja, och det har hänt väldigt mycket
det här året. Ja, verkligen.
Ja. För att det är många som mejlar och vill att du ska vara med igen.
Ja,
och så har jag tänkt så här att, ja, ska man det? För det finns många man vill prata med.
Ja.
Och sen så har jag tänkt att, ja. Och när man då tänker så här, fan, ditt senaste år alltså.
Ja, det har varit ganska händelserikt och lite omtumlande kan man ju säga.
Ja.
Mycket som har hänt.
Både på det personliga och professionella planet.
Ja.
Vi ska väl säga att nästa vecka så har ju du premiär på Så mycket bättre.
Exakt.
Det är ju en av de stora sakerna som har hänt professionellt.
Ja, verkligen.
En annan sak som har hänt på det personliga planet är ju att du har en enorm mage.
Den är inte liten just nu.
Det ser faktiskt nästan ut som ett skämt.
Ja, det är lite så här sprängfylld.
Ja. Men vi börjar lite där då.
Ja.
För att där är ju jag är ju ingen barnkille på det sättet.
Nej.
Jag hatar inte barn.
Nej. Men, det är tur det.
Men många är nog intresserade. Hur mår du? För det har stått i tidningarna.
Ja, precis. Nej, men alltså jag mår just nu ganska bra faktiskt ska jag säga. Jag har haft lite struligt med foglossning. Det hade jag även när jag väntade Alessio. En del säger att de inte tror att det är foglossning jag lider av. De tror att det är ligamenten. I don't know. Det är svårt att göra någon utredning på det där. Jag får som kramper. Mm. Inte så där jätteofta på dagtid när jag är uppe och går och rör mig. Utan oftast på nätterna eller på morgonen när jag vaknar. Och min egen teori, som kan vara fel. Men det är ju att eftersom kroppen blir mjuk. Ju längre graviditeten går och ju närmare ett utsatt datum för förlossning så luckrar ju kroppen upp sig för att förbereda sig för själva förlossningen.
Mm.
Och då blir man så mjuk så att jag tror att stabiliteten helt enkelt försvinner. Och så trycker liksom någon nerv på någonting eller sådär. Något ligger i kläm. Det är vad jag tror. Så att för jag kan också lite grann känna att har jag legat på... För det kommer, verken kommer upp alltid på exakt samma ställe. Så jag kan också tro ibland så där att om jag ligger på den sidan eller om det trycker så där, då kanske det blir värre och så där. Så att det har varit kämpigt. Jag har vaknat mitt i nätterna och legat på alla fyra som en hund och storbölat i 30 minuter. Och Anders har tittat på mig liksom, du vet, så där helt uppgiven och känt att vad fan ska du föda? Vad är det som händer? För att den smärtan är, när den är så ihärdande och sitter så hårt och gör så in i dens ont. Det är svårt att förklara. För jag menar, jag har aldrig gråtit under en förlossning. Det gör ju ont, men det är en annan typ av smärta. Men här gör det så ont så att tårarna liksom rinner. Och det har varit helt insane. Så här ont hade jag inte när jag väntade Alessio. Även om jag hade ont då också. Så det har faktiskt, utan att försöka sådär säga att oj, vad allt är bra, så måste jag säga Det här har varit ganska kämpigt för mig faktiskt.
Men hur påverkar det? Humöret? Du är typ alltid glad, känner jag.
Ja, nej, men jag känner väl mer så här att det är jag ju inte innanför våra väggar hemma. Jag är inte alltid glad. Jag kan vara gnällig och jag kan vara, ha ont och saker och ting kan vara besvärligt. Men det finns ju ingen anledning att gå omkring och liksom visa upp den sidan för folk och gå omkring och tycka att livet suger. Det hjälper ju inte mig på något sätt. Men jag tycker nog att någonstans så... på det sättet som det påverkar mig är ju att när man har så ont så blir man ju väldigt trött efteråt. När en smärta släpper så blir man väldigt trött. Så att har jag haft en sån här, om man nu ska kalla det krampattack på natten, så är jag ju extremt trött dagen efter. Och det har funnits gånger när jag kanske skulle gjort någonting eller jobbat och sådär, där jag har känt att jag fixar inte det idag. Jag måste bara ligga hemma i soffan och bara sova. På det sättet har det påverkat mig. Det har påverkat mig att jag har blivit trött.
Ja. Vi har ju skrivit i Aftonbladet också.
Ja.
Om de här komplikationerna.
Mm.
Det låter så... du har ju... din lilla bebis som du har i magen.
Ja.
Ligger på ett visst sätt där navelsträngen ligger.
Förmynningen. Ja, exakt.
Jag fattade inte att det var navelsträngen. Nej. När jag skrev den här artikeln.
Och jag tror inte jag sa det till dig heller.
Så du sa någon form av någon blodåder, jag fattade inte. Men vilket fall som helst så fick jag väldigt mycket mejl från folk som kanske var i samma situation. Men det här är ju rätt dramatiskt vad jag har förstått. För att så som bebisen ligger nu så är ju du lite standby på att den måste ut via kejsarsnitt, för du kan inte göra en normal förlossning.
Nej, exakt.
Och för att skulle det ske, att den vill ut, så blir det otroligt akut.
Absolut. Det är precis så det är. Det kallas Vasa Previa. Och det kallas det när blodådran då, som är navelsträngen, ligger för mynningen. Sen finns det något som heter Placenta Previa. Och då är det när moderkakan ligger för. Och det är, tror jag, kanske till och med är något ännu vanligare. Men då är det ju inte en blodådra som kan spricka, utan då är det att man kan inte föda för att moderkakan ligger i framkant och den ska egentligen ligga i bakkant, moderkakan. Min moderkaka ligger också lite då fel, om man nu ska säga så. Den ligger som en hästsko på ena sidan, men den ligger i alla fall inte för mynningen, men det gör då navelsträngen. Så att jag fick ju reda på det här ganska sent. Jag var på ett ultraljud, de tittade. Och de såg det, men ville inte säga något till mig. För det har jag fått reda på nu efteråt. Detta gjorde då att de ringde tillbaka till mig lite senare och sa att, vet du, vi fick inte så bra bilder. Och vi skulle behöva att en läkare till tittade på det här. För vi går sådana ronder och tittar och sådär. Och jag kände, gud vad läskigt. För då sa de att vi fick inte så bra hjärtbilder. Och så tänkte jag, herregud.
Oh my God.
Är det någonting? Vad fan har hänt nu? Jag orkar inte med fler grejer. Det har varit en lång, svår process att ta sig hit. Att få behålla barnet så här. Liksom, och att allting ser bra ut. Och så kände jag bara, nej, ska vi ha ett hjärtproblem? Men jag kom tillbaka. Och då konstaterade han... det var det här då, att blodådran låg fel. Och han sa det att det, tyvärr är det så. Om moderkakan ligger i framkant, då kan den flytta sig under graviditetens gång. Så den kan dra sig bakåt, ungefär som en ballong. Om man tänker när man knyter den, när den blåses upp och blir större, så flyttar sig liksom själva. Men i det här fallet så kan inte en blodådra flytta sig. Utan den ligger där den ligger.
Mm.
Och så att det var ju lite sådär. Då fick jag ju direkt veta att du kommer inte kunna göra en normal förlossning. Och då kände jag, nej, jag blev alldeles snuvad på... För jag tycker det är så häftigt att vara med om det där. Att inte veta. Och hela processen. Den här urkraften som man faktiskt som kvinna besitter. Och får vara med om. Jag tycker det är så coolt.
Mm.
Men Anders var lite så här. Du Charlotte, det här är så spännande ändå. Så vi behöver inte, vi behöver inte ha den spänningen också.
Det är nog med drama i familjen.
Ja, verkligen. Han tyckte att vet du, lägg ner. Det är bara liksom gilla läget. Och det är det ju. Det finns inget att göra. Så att. Så det förlikade jag med mig ganska snabbt. Att okej, ja men då får det bli kejsarsnitt. Och då får jag helt enkelt testa på något nytt.
Mm.
Det jag kanske liksom inte riktigt förstod är ju då att det är ju väldigt dramatiskt. Förr i tiden så dog både kvinnor och barn på det här sättet. För att då hade man inte möjligheten att se på ultraljud. Hur det såg ut och hur man visste inte om det innan förlossningen. Så när barnet började pressa på så sprack det. Och man hann kanske inte få ut barnet innan det dog. För barnet har ju bara någon deciliter blod. Syret stryps ju direkt till barnet när navelsträngen går sönder. Och det blir dramatiskt för mamman. Fördelen, om man nu ska hitta någon, så är det ju när man är gravid har man ju väldigt mycket mer blod i kroppen.
Mm.
Vilket gör att man... hade det varit du som inte... Som hade varit...
blodfattiga, ja.
Ja, precis. Då hade det varit tuffare. Ja. För mig som bär på så mycket mer blod så har jag lite mer att ta av i alla fall. Men det här är ju en lång historia som sagt. Men den det är ju så att jag måste befinna mig nära ett sjukhus. För att blödningen kan uppstå när som helst. Och ju större barnet blir ju när det trycker på och sådär. Man vet aldrig. Olika faktorer kan göra att man börjar blöda. Eller jag tar i eller inte ligger ner och vilar på det sätt jag ska. Eller sådär. Mm. Det kan utlösa en blödning. Och då är det jätte bråttom.
Ja.
Och det gör ju att jag är sjukskriven. Så att jag jobbar inte liksom på...
Men dina känslor inför det då? Alltså... För du, som jag sa, du känns alltid glad och du känns stark. Och när man tänker Charlotte Perrelli så tänker man så här att du står på scenen till 2 dagar innan du ska föda i vanliga fall.
Ja.
Men jag tänker, du är ju en kvinna med känslor.
Ja.
Och tankarna som rör sig där. Du bor ju några minuter ifrån ett av Sveriges bästa sjukhus kan man ju säga. Så att för den sakens skull så är det ju ingen fara på pappret.
Nej, precis.
Men hur känner du i dig, liksom oron?
Nej, men det har gått lite upp och ner. Alltså det har funnits stunder när jag har känt att det här är ju ingen big deal. Det kommer funka. Men det har också funnits, alltså jag har ju googlat som man inte ska göra. Det ska man ju ge fan
Sjukdomar ska man inte googla.
Nej, det är så va. Och när man googlar på det här, då ser man ju hur många barn som dör och hur farligt det är och hur de förr i tiden la in kvinnorna från vecka 20. Och då kan jag ju bli sådär, varför är jag hemma? Varför är jag inte inlagd? Varför det här kommer gå åt skogen? Så jag har ju haft mina breakdowns verkligen när tårarna har sprutat och varit livrädd och sagt till Anders att det här, vad är på riktigt? Varför går jag här hemma? Vad gamblar vi med? Gamblar vi med barnets liv för att jag går här hemma? Nu får inte jag välja det själv, så det är inte det att jag kan stå och liksom göra som jag vill. Men tanken har ju funnits där och jag har absolut varit helt vidrigt orolig.
Mm.
Men nu har jag landat i liksom det här att jag är liksom beredd på att smäller det så drar jag vilken sekund som helst. Och då förstår jag, blir det akutsnitt så hinner de inte, hinner inte en bedövning verka. De hinner inte lägga en ryggmärgsbedövning och göra ett vanligt kejsarsnitt som är planerat. Utan då kommer de att söva mig. Och då får man bara hoppas att man vaknar upp till något som har fungerat bra och väl, helt enkelt. Men det är klart att jag hoppas så in i bänken att allting får bara gå liksom lugnt, sansat. Och att jag kan åka in på min utsatta dag när vi har kejsarsnitt tid för det. Mm. Och att det kan bara vara lugnt så att allt flyter.
Ja. Och om några veckor så...
Vet vi.
Ja, men så sitter du där med... Annars kan man ju tänka på pappret också att det här är perfekt för en Charlotte Pirelli.
Ja,
att veta
både exakt. Dag- på datumet. Ja, 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 verkligen. Så. Jo, men... Det är ju sådär att jag, det är precis som du säger, att jag har ju varit så van vid att stå på scenen dagen innan och sen så föder man barn och sen så har jag mått oförskämt bra. Det är inte så att jag inte haft ont, för det begriper ju vem som helst att man har, men jag har ändå känt att jag har varit privilegierad där saker och ting har funkat på ett bra sätt. Jag har kunnat gå upp och duscha och jag har kunnat vara med och vi har kunnat åka hem dagen efter och nästan känt att jag har kunnat åka hem direkt, du vet. Men nu blir det inte så. Och då får man bara gilla läget och så får man inse att nu blir det något annat. Nu blir det kanske... Ja, vi får se.
Du kommer få din första lediga jul.
Ja, exakt.
I hela din karriär.
Ja, ja, det är spejsat.
Ja.
Kunna stå hemma och baka lite och kunna pynta utan att känna att jag har kniven mot strupen och känna att jag ska iväg på turné imorgon, jag måste bara, och nu ska vi se, hur var det de glödlamporna som har gått sönder som jag inte hunnit köpa sedan förra året. Det där paniken som man alltid har för att fixa allt för man vill att det ska vara pyntat och färdigt. Mm. Nu har jag ju jättegott om tid och jag tycker det ska bli supermysigt.
Ja. Tycker familjen då? Att få ha mamma hemma för första gången?
Jo, men de tycker det är jättemysigt också. De, framförallt så längtar de ju efter en bebis nu.
Mm.
De tycker det ska bli så himla kul.
Gör stora killarna det också, eller bara Adrian?
Ja, alltså Angelo, han är lite för tegen sådär. Men han tycker, jag märker ju på han att han tycker att det är roligt. Och han gläds ju åt att se, till exempel, Adrian går ju hemma med barnvagnen och övningskör. Han har precis kommit, så att han går hem och övningskör med barnvagnen. Och då tycker ju Angelo det är kul. Han filmar honom och tycker att gud, vad roligt sådär. Så det blir ju väldigt... upplyftande när något sånt här händer. Alla diskuterar namn. Vi kan inte riktigt komma överens. Vi letar efter något på A och killarna, de stora då, garvar och tycker vi döper han till Ahmed, så är det liksom färdigsnackat. Och Adrian tycker vi ska döpa han till Avenger. Så att det blir, det, när något sånt här händer i en familj så blir det ju väldigt påtagligt att man för samman på något sätt sådär. Och det är väldigt, väldigt mysigt. Mm.
Men jag tänkte när jag träffade dig och Anders på Jöback-premiären var det, så pratade vi lite namn också. Och Anders känns lite mer, inte uppstyrd, men jag tänkte säga mer klassisk.
Ja, verkligen.
Så att säga. Och du är, och du är lite mer, du vet, inte spacad, men du är lite mer öppen för förslag.
Nej, men jag är faktiskt lite spacad. Jag till och med kan känna så här, men låt Adrian bestämma då. Döp han till Avenger. Jag kan tycka att det är lite gulligt. Hämnaren. Ja. Medan Anders tycker du är helt galen. Nej, absolut inte. Det ska vara något så här klassiskt. Det ska funka när man är 2 år. Det ska funka när man är 73. Och bla, bla, bla.
Internationellt.
Exakt. Ja. Och jag kan känna att big
deal. Men även om du inte kommer att avslöja vad barnet ska heta. Har ni landat i någonting?
Så att... Nej. Jag ljuger inte när jag säger att vi har faktiskt inte kommit överens än. Vi har kommit överens om vissa namn som inte funkar. Där man känner att nej, det går bort och det går bort. Men det är inte så att vi har enats om någonting än. Utan jag vet i rackan så jag ska kunna få Anders att tycka som jag. Jag vet inte. Han tycker inte som jag.
Men kommer ni lotta eller rösta om det? Omröstning i familjen eller vem är det som...
Ja, det är kanske en smart idé. Det har jag inte ens tänkt på. Men det kanske hade varit...
Jag tänker, ni börjar bli som ett fotbollslag.
Exakt, vi är så många.
Men det finns ju en halvsyster. Och
exakt,
det finns lite...
ja, visst, ja. Absolut.
Och mamma och pappa bor hemma hos er, eller på tomten åtminstone.
Absolut. Man kan göra så här, man kan helt anonymt få rösta på namn. så behöver man inte säga att du har påverkat honom till det eller. Ja, ja kanske.
Ja, men det återstår att se.
Ja,
men det var bebisen.
Exakt.
Den kommer att hänga på, eller hänga med.
Exakt.
Men om vi... Jag vet att du inte får avslöja några detaljer om Så mycket bättre.
Nej.
Eller så här, vi utelämnar vilka låtar du ska tolka så. Men hur var den resan? För att du Anders hade ju kämpat med barnet så att säga. Alltså, ni har ju kämpat under lång tid. Det är också offentligt.
Ja.
Och ni har råkat ut för många missfall. Mm. Och precis när det tog sig så att säga.
Ja.
Så skulle du in
i den här
så mycket bättre.
Ja.
Hur var det att komma dit?
Nej, men det var väl lite så här att hade jag fått välja så hade jag ju inte kanske berättat då att jag var gravid. Även om det syntes på mig ganska tydligt och jag hade mage. Så är man ju så orolig för att saker och ting ska skita sig. Så att man vill ju inte berätta för tidigt.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vilken vecka jag var i då. Men jag hade ändå gått bra mycket längre än vad man kanske normalt säger att man ska vänta tills man berättar det. Men jag kände att jag kan inte åka till Så mycket bättre och inte berätta därför att folk kommer se och det går inte. Så att jag kände nog någonstans att det var okej. Men jag var ju extremt trött. För det är man ju i den där perioden. Men de är ju så himla gulliga. Det är världens bästa team, alltså som jobbar med det här. Och de var verkligen så här, gå och lägg dig om du är trött. Så att alltihop i år, det är något som jag kan avslöja. Och det är att det är uppbyggt lite annorlunda i år. Det är inte riktigt på det där sättet som det har varit förut. Att idag är det Charlottes dag, idag ska allting kretsa kring henne. Och alla ska följa med och alla sådär. Utan det är lite mer sådär att... Ja, Charlottes dag, men okej, då tar jag med mig ett par av de andra och resten kanske ligger hemma och vilar eller kanske gör synkar eller gör något helt annat. Vilket var ganska skönt, för det betyder att alla behöver inte göra alla utflykter.
Mm.
Ibland så var vi med allihop, men det var faktiskt många tillfällen där man gör det 2, 2, 3, 3, 4, 4. Och det var ganska skönt för alla, för alla blir trötta. Vi har ju alltså, den här kvällssittningen håller ju på till tidigast 12, slutar den på kvällarna ibland 1. Någon natt var vi färdig 1:30. Och då ringer klockan 7 på morgonen och då ska man liksom ha nytvättat hår och nyfönat och vara liksom lite tv okej. Liksom, sådär. Det betyder att ibland var det 4 timmar sömn och ibland var det 7. Det är olika, men aldrig mer. Men det betyder ändå att alla är trötta konstant. Vare sig man är gravid eller inte. Och jag är ju extremt kanske trött. Louise har ju också en speciell situation där hon kanske också behöver gå undan och lägga sig och samla kraft och sådär. Så att det fanns mycket förståelse. Och det här nya tänket gjorde också att det kändes liksom inte så uppstyrt på ett fyrkantigt sätt, utan det var så här, frukosten är slut, Christer och jag drar och handlar frukost, okej, då gör vi det. Och så behöver inte liksom 7 pers stå och slita i alla grejer liksom på Konsum, utan och det, jag tycker faktiskt att det var att föredra. Så att det kändes ändå ganska okej, tycker jag, att det var inte så att jag kände att shit, de kör slut på mig eller jag är helt färdig. Det var inte så.
Nej. Men du är ju en av Sveriges mest erfarna artister. Ja, men du har haft en lång karriär.
Absolut, så är det ju.
Och var det ändå läskigt att göra det här?
Ja, innan jag åkte så tänkte jag att nu kommer jag bli inlåst i ett Big Brother-hus med en massa människor. Det kändes jätteskumt.
Men vem kände du innan?
Christer har ju jobbat med mycket sen jag var väldigt ung. Louise har jobbat med vid något enstaka tillfälle. Måste tänka här lite.
Erik och du
hade... han hade gjort något jobb på samma ställe där jag hade jobbat, så att vi har liksom sprungit på varann, men absolut inte känner varann och absolut inte har koll så, men man har åtminstone morsat liksom och sådär och jobbat. Albin hade jag aldrig träffat. Stor hade jag aldrig träffat. Linnea hade jag nog kanske sprungit på någon gång. Tror jag. Men många var nya för mig faktiskt.
Men hur kissnödig var det första din första tolkning nu skulle göra?
Min första, den första tolkningen som någon gjorde var jag som gjorde.
så du gjorde
jag var först ut liksom.
Men visste du det innan eller så?
Nej.
Så att från dag till dag fick man bara veta, så att man var inte så jätteförberedd.
Nej, utan man kunde liksom, lite grann så kunde man lägga ett pussel, om man nu ska säga så, att okej, har jag sminktid tidigt så betyder det att jag ska liksom in till lunchen och sjunga. Är det, jag visste inte ens hur det funkade när jag kom dit. Jag visste inte att den som sjunger på lunchen sjunger inte på kvällen. Det hade jag ingen aning om.
Hade du inte suttit hemma och tittat?
Ja, det är lördagkvällar som det här sänds. Och jag kickar ju då, så att jag har inte så bra koll på programmet som resten av Sverige. Det ska jag villigt säga och erkänna. Men så jag frågar Anders, hur mycket kläder måste jag ha med mig? Hur många uppsättningar? Hur ofta ska jag vara? Alltså, du vet sådär. För det är en sak att sitta vid en middag och inte liksom filmas därför att jag inte sjunger. Och det är ju en sak om jag ska framträda. Så att jag hade liksom inte riktigt koll på det. Men jag lärde ju mig det. Jag fattade ju innan jag åkte dit såklart. Men det var lite sådär.
Med tanke på alla dina resväskor.
Ja, men jag var ju lite sådär nojig. Så jag kände att jag måste nog ha med mig lite extra. Och tänk, jag visste inte. Och utflykter, man vet ju ingenting. Vem har planerat vad och hur ska det vara? Och sen är det ju... Och så ska man också komma ihåg att hade det här varit när jag hade varit i min normala kropp, så kanske det hade blivit lite mer extra...
Extravagant?
Ja, lite så. Det var ganska svårt nu. Jag hade lite faktiskt små panik innan. För helt plötsligt så har man gått upp sådär 10 pannor liksom och ska se vettig ut, ska se scenig ut, men inte för mycket, för jag står i en lada. Jag står framför 6 personer här och jag ska inte se ut som om jag är på väg på cirkus. Utan man ska hitta en skön balans på det, och det är inte superlätt.
Men jag tänker på din packlista som jag har sett. Som du skickade till mig förut, så tänker jag så här, varför hade du mer än ett par gummistövlar med dig under en vecka?
Precis, just gummistövlarna tror jag faktiskt att de hade plockat fram till oss, för då var det så här, höga skaft, låga skaft, så det kom nog från produktionen för mig.
Ja. Men som sagt, du var först ut med att tolka, och du var misstänkande nervös.
Oh ja, jätte.
Trots erfarenheten.
Ja.
Men när du gör en sån här, ja men som Mellon, eller du har ju vunnit Eurovision och så.
Ja.
Så det är såklart en typ av press.
Mm.
Men att gå in i det här lilla rummet, ställa dig, och så 5 meter bort kanske, titta in i ögonen på den du ska tolka.
Vi snackar 2 meter.
2.
det är verkligen så här, nej men kanske inte riktigt. Men det är...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door.
Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Man vill ju så gärna prestera bra, och man vill ju att de ska känna att man inte har slaktat deras låtar, utan att man har gjort något fint av det. Det är jättesvårt. Alltså det var tufft. Jag tycker det var jättetufft, för att jag... Man själv kan ju tycka och tänka att men det här känns ju trevligt, eller det här känns ju bra, men det betyder ju inte att de tycker det. För jag menar, det kan ju också vara så att du har tolkat fritt, alltså kanske skrivit din egen text, vilket jag gjorde på några låtar.
Såg du ondska i någons ögon?
Nej, det gjorde jag inte. Det är ingen som vågar visa. Nej, men alla är så förstående, eftersom alla är sitter i exakt samma båt.
Ja.
Så är ju alla väldigt liksom supportande och sådär. Så att,
men hur går det till, för det har jag funderat lite grann. Ja. Jag har försökt se ut ett mönster. Vill du snyta dig lite?
Vad sa du?
Vill du snyta dig lite?
Jag vill bara ta lite sånt här geggamoja.
Jaha, du ska ha lite läppglans.
Ja, lite läppglans. Men det är bara för att eftersom jag snyter mig så mycket, ja, så blir jag torr om läpparna.
Jag tänkte just
så. Så det är inte, för eftersom vi inte gör tv, så är det inte för att jag ska vara snygg.
Jag tänkte just varför mitt i allt upp ska du ha lite läppglans.
Bara för att det blir så här smackigt liksom.
Nej, okay. Kanske jag också borde ha. Nej, men nu kom jag av mig lite. Nej, men så här, jo. Ja, precis som du sa, att du sitter och analyserar det här sminkschemat och försöker tänka, just det, då kanske jag ska sjunga tidigt.
Exakt.
Så har jag tänkt, hur går låtindelningen till?
Den fungerar ungefär så här, att när man får reda på, jag var ganska tidigt liksom klar för programmet, när inte alla artister var klara. Så att från början så kanske det var så här att okej, du är klar och vi har två namn till. Ah. Till exempel. Då börjar man ju titta på de här två artisterna. Okej, vad har de här två personerna för låtar som jag skulle kunna tänka mig att göra? Och så lyssnar man och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Och så känner man att okej, här har jag liksom ett gäng låtar som jag känner skulle vara kul eller skulle kännas bra för mig. Och så får man liksom ge det som förslag. Så lämnar man in då och säger att okej, här har jag de här tre låtarna. För ungefär tre låtar det handlar om, som man per artist liksom.
Ja.
De här tre låtarna känns bäst, och här kanske jag rankar dem ungefär som jag vill. Så kanske det går en och två veckor, så kanske de kommer tillbaka och säger att ja, låt nummer två skulle vi verkligen vilja att du gjorde. Är det okej för dig? Ja.
Då sa du varför då?
Ja, exakt. Varför får jag inte göra den? Jag vill helst. Nej, men då kanske det är någon annan som har valt den låten. Och så kanske jag får mitt förstahandsval till en annan låt till exempel. Mm. För det kan ju vara så. Eller så kan ju de ha en tanke att den här låten passar den här artisten så bra. Så att det är bättre om Charlotte gör en annan låt. Därför att hon kan lika väl göra låt nummer två eller tre. Vad det nu är. Så kan det gå till. Sen kan det ju också vara så att de kan ibland komma med förslag. Vi har en idé, skulle du inte kunna göra den här? För det här tror vi är match made in heaven. Så kanske man känner, nej, inte alls. Eller, ja, ingen dum idé. Och där har det varit åt bägge håll. Någon gång har de kommit med ett förslag som jag kände att jättegärna, det här tycker jag känns superkul, jag gör den jättegärna. Sen ibland har man ju haft många förslag som man känner att gud vad svårt det här är att välja åt det hållet. Och sen har det varit gånger när man känner att oj vad svårt att hitta en enda låt som passar just mig. Vad ska vi göra med materialet för att det ska kännas Charlotte? För det är så långt ifrån mig. Så att det är väldigt sådär upp och ner faktiskt. Men också ett otroligt roligt arbete ju, och kreativt att få sitta och spåna på det sättet.
Men jag tänker så här, inför, det här spelas ju in i juni,
ja,
någon vecka innan midsommar, ja, brukar det ju vara.
Ja.
När, och sen så jobbade du på våren med de här låtarna, ja, så man producerar väl dem hemma?
Ja.
Med en egen producent.
Exakt.
Och så.
Ja.
Och du valde, du har jobbat med Peter Kvint.
Exakt, stämmer bra.
Varför valde du just han?
Jag jobbade tillsammans med Peter Kvint på mitt senaste album, Mitt liv. Mm. Och han gjorde en låt som heter Här hos dig. Och kände att soundet på den låten föll mig verkligen i smaken. Det var så där, wow, det här är så skönt liksom. Så när vi började prata om producenter så kände jag ganska direkt att jag skulle så gärna vilja att han gjorde det, för att han har en känsla som jag gillar.
Mm.
Så visste jag inte om han skulle ha tid. Han sa först att jag har tid absolut att göra några låtar. Det var en annan artist som han hade hört att det var lite snack om som skulle vara med. Jag kände att jag tror inte att det stämmer, därför att man har ju ganska bra, man får ju alltid liksom höra sådär, de här artisterna har vi på gång, är det okej för dig, eftersom jag redan var klar. Och det namnet hade inte dykt upp i röret så att säga. Men han jobbade väldigt mycket med den här personen och kände att om det är så att den här personen blir klar så kanske jag är tvungen att hjälpa till där.
Typ Andreas Jonsson eller något?
Nej, det var inte det. Peter det var en tjej. Nej. Men därför så var jag lite sådär att jag kände, har jag otur så kanske han bara kan göra 3-4 låtar, och då måste jag hitta en annan producent som gör de andra 3-4 låtarna. Men nu löste det sig så att han gjorde allt. Och det är också skönt, tycker jag, därför att han får en överblick över det. Och även om det är väldigt olika typer av låtar vi har gjort, så känner man ändå att det finns en röd tråd på soundet.
Mm.
Och jag tycker att det känns jätteskönt.
Mm.
Så att det finns ju låtar man gillar bättre och sämre, såklart. Så är det alltid.
Men får du pirret av någon låt? Alltså, kan du sitta så här? Kan du sitta hemma på kammaren och få pirret på din egen låt? Alltså någon av dina egna tolkningar?
Ja, det är svårt att säga alltså. Men däremot så kan jag säga så här att det finns ett par, tre låtar som jag tycker förtjänar att lyftas. Mm. Alltså att de borde kunna flyga. Därför att jag tycker att de är, alltså produktionsmässigt, det är bra låtar från scratch.
Mm.
Och produktionerna har blivit jättebra. Så att, men jag är ju också, jag har hållit på så länge, jag är så ruttad i det här samma.
Du är liksom, så sargad.
Ja, verkligen. Så jag vet ju att det spelar ingen roll hur bra saker och ting är. Det är inte alltid där.
Det är
så många faktorer. Va? Det ska vara rätt. Och det ska vara, som sagt, från varje program så är det bara ett par låtar som blir hittar. Och då ska folk tycka att just min låt var bäst. Och sen ska radio tycka att just min låt var bäst. Och sen ska de välja spel. Alltså det är ju en jättelång process. Liksom. Så att, vi får se helt enkelt. Men det hade varit kul om någon låt fick luft under vingarna.
Men du kan ju såklart inte... Det är väl kontraktsbrott att säga vad du tolkar för låtar. Men
det finns ju en låt som går... Man hör ju på...
På trailern?
Ja, på trailern som ligger ute så hör man ju en låt.
Är det en låt som du tolkar då?
Ja, så den måste man ju få säga, för den ligger ute.
Vilken är
och det är Eric Gadds låt som är Do you believe in me? Men okay. Jag sjunger Kommer du tro på mig? En
så
egen text.
Då fick du en av de stora hitsen där. Det måste ha varit ett av förstahandsvalen.
Ja, absolut. Det var det.
Du, från det ena till det andra, vad tyckte du om Eriks show?
Eriks show. Nu var jag inne på Peter Jöback här. Det var därför jag såg blank ut i ögonen.
Ja, du såg lite...
Konfunderad.
Lite efterbliven.
Ja. Du, den var så bra. Alltså det är så härligt med Erik, för man har ju så mycket minnen till alla hans låtar. Och det är ju så häftigt. Hans program är ju först ut. Det är därför de trailar mig med hans låt. Det är ju, alltså, det är så, som sagt, den tiden när han kom fram som solkung är ju helt underbar. Och det finns så mycket.
Det är ju inte min stil, men jag måste erkänna att när jag såg showen, det svänger ju.
Ja, det är ett fantastiskt band. Jag menar, det är ju Emanuel och hela ligan som sitter där och lirar, och det låter jättebra. Och jag kan också säga att jag lyssnade på kanske 3-4 låtar som jag kunde innan jag kom till Gotland, nu då, för Så mycket bättre. Men... efter den veckan där och efter den tiden liksom, när man både hört om andra tolkar hans låtar och sett alla inslag och sådär, så har man ju fått en riktig recap av allt han har gjort. Så att det var ju lite kul inför det här, inför showen, för han har ju väldigt mycket material.
Ja.
Jag tycker man är jättebra, verkligen.
Ja, när jag såg showen, så det här är ju också ett sidospår, men jag har ju en släkting som heter Leif André som är skådespelare.
Mm-hmm.
De är på pricken. Det är så här som lika
är
som
Berg. Sant?
Ja, det är så sjukt så att hälften var nog.
Nej men gud, nej, det vet jag inte alls om det. Får jag googla.
Ja, du får googla det. Men så här, innan vi avslutar Så mycket bättre. När du var med i Kändispodden senast, så pratade vi lite Let's Dance, att de verkligen skulle få köpa in dig. Och jag vet, nu har Så mycket bättre gått i så många säsonger. Och nu är det mer att artister som kanske är med också räknar med. Men kan kalkulera in vad det här betyder. Men som i ditt fall till exempel, så är det fantastiskt att få synas.
Ja.
Att du får någon form av musikalisk vitamininjektion.
Absolut.
Genom att vara med i den här typen av program. Jämfört med Let's Dance.
Ja.
Och där förstår jag ditt resonemang.
Ja.
Att du sa att du inte ens skulle göra Let's Dance för 2 miljoner.
Nej.
För att dels för att du tappar så mycket inkomst, men också för att det är ett program som inte har med ditt yrke att göra. Och sen så vet jag också for a fact att de första säsongerna, framförallt den första säsongen, så köptes casten eller artisterna in för att ingen visste vad det här var.
Nej,
för någonting.
Precis.
Ligger det kvar på samma nivåer? Nej, men alltså, är det bra betalt?
Är det Så mycket bättre?
Ja.
Nej, det är inte bra betalt i rent liksom gagemässigt, utan här fungerar det så att du får betalt och de pengarna ska du använda till att prodda upp dina...
Okej, så du måste ta från din lön för att prodda upp.
Exakt, så det blir ingenting kvar.
Och spela.
Ja.
Alltså gamla på det sättet.
Exakt.
Att göra den schyssta produktionen för att sen kamma hem det.
Exakt.
Förhoppningsvis det blir, på turné. Och,
ja, exakt. Ja. Det blir inga pengar överallt. Det är inte så att man liksom, skriver ett jätteavtal. Men jag vet också att individuellt. Det är så att...
Men du har ju hårda nypor, tänker jag.
Ja. Jo, fast samtidigt i ett sånt här läge så känner man att... när man känner att det finns... en viss slant liksom, som det handlar om. Och så vet man att more or less så är det i de här svängarna eller de här siffrorna det handlar om. Då kan jag också bli sån här att det spelar ingen roll för mig om vi slänger på lite extra eller lite mindre.
Nej,
för det är så marginellt. Ja, men exakt. Och i det här fallet så känner jag att jag ville göra det här därför att det har varit på gång väldigt många gånger och det har liksom fallerat av olika anledningar flera gånger. Och jag kände att det låg rätt i timing. Jag tycker att det var kul. Det viktigaste i det här fallet var inte pengar. Det kan finnas gånger när man känner att jag vill inte göra det där jävla skitprogrammet. Ska jag göra det, då ska det vara bra betalt. Och då kan man deala på ett annat sätt. Men så är det ju inte med Så mycket bättre.
Tycker frun att Let's Dance är ett skitprogram?
Nej, det säger jag inte. Men jag tycker det är super. Jag älskar ju att titta på det och göra det med barnen med glädje. Jag tycker det är fantastiskt. Men, och det kan finnas perioder i ens liv när man mer tycker att en sån grej ligger rätt i rätt i ens liv helt enkelt. Jag menar, man skulle kunna tänka, hade jag inte haft 20-årsjubileum nästa år, skulle jag inte ut på min egen turné och skulle jag inte haft Så mycket bättre i ryggen med allt det här som det innebär, egen självbiografi, bok och allt det här som jag nu har liksom boostat upp inför mitt 20-årsjubileum, då kanske jag hade tänkt så här, kalendern är tom och jag är lite så här småfet efter en graviditet och förlossning. Perfekt för mig att vara med i Let's Dance och komma tillbaka i form. Ja, precis. Så att jag menar så, det finns ju sådana aspekter som väger in. Men just nu är inte det rätt för mig.
Nej, men jag tänker att du är ju en av Sveriges hårdast arbetande artister också. Så du kanske kan kombinera den här vårturnén som du ska ut på.
Med Let's Dance?
Ja.
Nej, då skulle jag inte hinna amma.
Fast det
får jag skit för det?
Det kan man lösa på andra sätt.
Just det, ja.
Barnet har ju faktiskt en pappa också, det går så att pumpa.
Precis. Nej, i år är det absolut inte alls. Jag har extremt mycket liksom, faktiskt nu med det här att göra. Och det finns ju planer på hur man...
Och att leda Melodifestivalen.
Nej, det ska jag inte göra i år. Eller till våren. De är nog ganska klara, de namnen redan, tror jag. Mm. Men däremot så kan det ju vara så att man skulle kanske vilja dyka upp på något annat sätt. Det hade varit kul, eftersom det är 20-årsjubileum. Och i år ska ju till och med det gå av stapeln i Jerusalem, där jag vann för 20 år sedan.
Ja.
Det är ju lite häftigt.
Ligger ni på där? För att allting händer ju inte bara av sig själv.
Nej, men så är det ju.
Så att du får se till Kimpa och
ja, precis. Jag är alltid lite sådär, du vet. Måste man fram med nyperna igen? Måste man armbåga sig fram? Jag ligger inte riktigt för mig. Men det är klart att man måste visa att här är jag. Och
men jag tänker just det med armbågarna. Har det varit så genom karriären? Alltså att du inte har armbågat?
Nej, inte. Jag tror faktiskt inte att folk skulle säga att jag har gjort det. Jag tror att folk skulle säga att jag har snarare backat undan än varit den som har boxat mig framåt och sådär. Jag är inte så bekväm. Alltså det här är småländsk. När jag väl står på scenen så har jag inga problem att ta för mig. För att då är jag ju artist och då måste jag vara stjärna. Och det älskar jag. Men vägen dit kan kännas lite tung, för att jag är inte så mycket för det där att se mig och flytta på dig och jag kan köra över dig, för att det bryr jag mig inte om. Det gillar inte jag. Mm. Och det har säkert kostat mig en hel del många gånger när andra kanske har fått möjligheten att komma fram istället för att jag har fått göra det. Men
finns det något sånt jobb eller någon låt eller någonting som du känner att du missade tåget?
Ja, det finns det säkert, men jag kan inte komma på det nu. Men 100% så är det ju så. Och sen är det ju också så att man har gjort felval. Mm. Och man har ju också både tackat nej till saker som man inser att oj, det skulle jag inte gjort. Det var inte så smart. Jag tänker på när jag vid något tillfälle fick förfrågan om att spela in en duett med Kenny Rogers. Och kände att nej, varför ska jag göra det? Och så kände man nu så här med facit i hand att ja du Charlotte, varför gjorde du inte det? Mm. Det kanske inte var så smart. Och sådana grejer har ju såklart hänt mängder av grejer under min 20-åriga långa karriär. Där jag har gjort fel val och bedömt fel. Och jag är väldigt impulsiv och jag tar väldigt mycket beslut själv. Eftersom jag har absolut legat på BMG Arista samtidigt som Whitney Houston i London. Och då fattar ju vem som helst att jag får ju inte den uppbackningen som Whitney Houston får. Men jag menar, och då är det inte jag som tar alla beslut heller, såklart. Men om man bortser från sådana händelser och så här specifika grejer när man ligger på stora skivbolag, så har jag också legat på små skivbolag och ibland inte på något skivbolag alls. Vilket innebär att varenda karriärsdrag måste tas av mig själv. Ja. Och jag måste försöka leda min karriär i rätt riktning enbart på magkänsla. Mm. Och det är inte så jäkla lätt när man är faktiskt, jag menar, det här är första gången jag gör allt.
Mm.
Det är mitt första liv och jag försöker ju styra det så gott det går. Men det är klart att man gör fel val.
Ja. Men som sagt, nu sa vi där Jerusalem om 20 år. Om bara ett par veckor så släpps ju, eller par veckor, det är ett gäng veckor, den här månaden va?
Ja.
Så släpps din
självbiografi, tänker du? Ja, exakt.
Kan du berätta lite, eller du har ju haft ett liv. Exakt. Nej, men jag tänkte att du är en av, eller du är ju den populäraste personen i Kändispodden. Det är ju ändå det här blir avsnitt 67, så det är några som har varit med.
Ja.
Och vad tror du förresten att det beror på?
Ja, det är ju svårt att säga om själv faktiskt. Därför att själv kan jag ju tycka att jag är en ganska vanlig person.
Mm.
Jag är inte så extraordinär egentligen sådär. Men sen klart så har jag ju gjort en resa som jag kan förstå att folk tycker är intressant. Jag är också ganska transparent när jag pratar.
Mm.
Jag berättar ganska öppet om väldigt mycket om mitt liv. Det kanske också är en en viktig faktor som gör att man känner att man faktiskt får komma nära. Men det är, annars är det faktiskt svårt att säga exakt vad saker och ting beror på.
Mm.
Men det är klart att jag har ju hållit på länge, så jag har ju gjort mycket saker. Jag har ju inte legat liksom direkt på latsidan, utan jag har jobbat och gjort allt från att haft egna tv-program till varit programledare, hoppat in, släppt 10, det är mitt 11:e album jag släpper nu. Gjort 3 träningsböcker och gjort parfymer. Och, alltså jag har ju varit och hafsat lite liksom, gjort eget vin.
Hafsat och rafsat.
Ja, lite så. På liksom lite av varje. Musiken är ju alltid det som är min grund. Vad ska jag säga? Grundpelare. Eller det är det som får mig att må allra bäst. Och det jag vill göra. Och där det, allting föds. Men sen är jag ju en entreprenör. Mm. Som gillar att liksom ta ut svängarna vid sidan om. Och göra andra saker. Och det kanske inspirerar. Jag vet inte.
Jag tror att din framgång just. Eller intresset för din person i podden till exempel. Är ju just att du är en av få svenska artister som. Ja, men dels är du väldigt bjussig.
Ja.
Ja, men det är ju en viktig nyckel. Men du lever till synes ett liv i sus och dus. Och samtidigt är du väldigt vanlig.
Mm.
Du är väldigt osvensk å ena sidan. Med absolut. Det här mansionet som är några 100 meter bort här.
Exakt.
Och Ferrari-bilar och sådär.
Ja.
Och sen samtidigt så sitter du här i mysbyxor.
Ja,
och,
precis.
Ja, men det är fascinerande.
Ja.
Tycker jag personligen. Ja. Att det verkligen är två personer som man inte riktigt får kläm på.
Nej, men exakt. Det kanske är så. Och där är ju, det där är faktiskt, det är intressant att du säger det. Därför att jag skriver faktiskt lite grann om det i boken. Där jag beskriver mina känslor inför överklasskärringar som är typ det värsta jag vet.
Alltså, ja, och du bor i Meckat.
Exakt, precis. Och där menar jag att det handlar inte egentligen om pengar, utan det handlar om personlighet.
Mm.
Och det är så viktigt. Jag jobbar så jäkla hårt för att mina barn ska få rätt värderingar.
Mm.
För att de ska vara, om man nu får säga, vanliga och inte tro att de är någonting. Bara för att vi bor i ett större hus än vad kanske alla gör.
Ja, inte mer, utan vad de alla flesta. Gör. Hur många kvadrat har du förresten? 1000 kvadrat?
Nej, inte riktigt. Men hela alltet är väl kanske 850 eller något. Det är skitstort, så att det är helt galet. Men jag menar just att det är viktigt att jag älskar absolut, precis som du säger, jag tycker det är jättekul att hoppa in i en Ferrari-bil. Jag har ingen just nu, men det var min man som hade förut. Men jag älskar det. Jag tycker det är skitkul att jag kan gå och köpa mig ett par dyra, lyxiga, högklackade skor. Men jag har ju tjänat ihop till dem själv. Det är ju ingen som köper dem åt mig. Eller det är ingen som, jag har inte vunnit på lotto. Eller liksom på någon faster i USA som har testamenterat med pengar. Utan jag har ju fått jobba ihop de pengarna. Mm. Det tror jag är nyckeln också till framgång. Att man gör saker. Det är inte alla som förstår att det faktiskt är så. Och det är inte alla som förstår att jag är tacksam för att jag kan göra det. För att jag har fått slita för det. Men jag är det. Jag är väldigt, väldigt tacksam för det. Och för mig är det viktigt att veta att jag har, att min drivenhet har tagit mig dit jag är. Att jag har som sagt, att jag har börjat att plocka jordgubbar och tjänade 44 kronor om dagen. Liksom. Och att jag gick dit varje dag, även om jag var sjuk. Och att jag tjänade 100 kronor på mitt första sjukhem när jag sjöng. Och att jag har sett potentialen i att kunna expandera i saker som jag har jobbat med. Eller sådär. Men det jag menar är att när jag var liten och kom ifrån en arbetarfamilj och från verkligen ett arbetarklassamhälle och såg de här rika överklasskärringarna, så mådde jag illa. Och det var inte för att de hade pengar, utan det var deras sätt.
Attityden.
Och attityd att se på mig. Och den tror jag är jätteviktig att man kan förmedla till sina barn eller till folk som växer upp idag, att var man än kommer från så är det inte det, inte, det sitter inte i pengarna.
Nej.
Förstår du hur
jag... Ja, men jag fattar precis, men jag tänker så här, hur ska du kunna få över det på ungarna? För jag kommer ihåg att i somras när vi sågs, så berättade du för mig, jag vet inte vilken, om det var Angelo, Alessio, någon,
som hade börjat sommarjobba.
Som hade börjat sommarjobba. Och efter, vad var det, en eller två dagar behövde semester.
Ja, behövde semester. Jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Det är ju svårt.
Ja.
Det är svårt. Och,
jag tänker att, så här, att när ni bor i det området, Så visst, du har ju kvar en fot, som jag säger, i Småland.
I Milan,
och en i Djursholm. Mm. Men deras kompisar kanske har bott i generationer här. Och inte riktigt vet hur det är att ligga och plocka jordgubbar för 44 kronor per dag.
Mm. Exakt.
Och det där blir ju en svår balansgång. Att
den
försöka.
Är svår. Men jag känner att när jag... man är bara tvungen att påpeka det, förklara det. Det finns ju en anledning till att när jag åker till Afrika att jag tar med barnen, för att de ska, mina barn alltså, för att de ska få se hur andra har det. För att det här är en verklighet som den ser ut på andra delar i världen. Och ett exempel, eller varför vi skickar julgåvor till alla 10 fadderbarn vi har, eller vad det nu är. Men sånt där. Men däremot så är det ju så här med att jag inser faktiskt att även om det här var ett fall som det här med sommarjobbet där, som bevisar att ena killen var lite trött, kan man ju lugnt säga, så ser jag också att när han kommer hem och säger att mamma, alla ska gå liksom till Sibylla och käka lunch varje dag. Jag kan inte gå och käka lunch för 80 kronor varje dag. Det är skitdyrt. Det går ju inte, mamma. Så kan inte jag göra. Och då kan jag känna, men nu måste jag tänka så här, vill du inte käka på skolan? Är det för att du inte tycker om maten, eller är det för att inte kompisarna gör det? Om det är så att du inte äter på skolan, så måste du ju gå och äta någon annanstans. Vi kan inte jobba på det sättet att du svälter för att du tycker att det är för dyrt att äta mat. Så jobbar vi inte här. Så då, och då, men då inser jag ändå att han har förstått pengars värde.
Mm.
Att han tycker att ska jag ta 80 kronor varje dag, 5 dagar i veckan? Det är ju astronomiska pengar för ett barn som inte tjänar några pengar själv. Mm. Och då inser jag ändå att någonstans har jag ju lite lyckats. För han har förstått grejen. För det är inte så att han kommer säga, du morsan, kan du slänga över 1000 spänn till mig? För jag har käkat på Sibben här varje dag i veckan. Så funkar det inte. Nej. Och vi har inte den jargongen. Så att man får jobba hårt och man får försöka få dem att förstå att det känns ju som att det har lyckats ganska bra än så länge.
Ja.
Vi får se hur det blir längre fram.
Trots palatsuppväxten.
Ja. Ja, precis. Ja.
Men du, nu ser jag här att Kimpa är och vinkar lite. För vi satt och chattade lite innan vi började spela in.
Länge!
Ja, länge. Nej, men superhärligt att ha haft dig med i podden igen.
Ja. Jätteroligt, verkligen. Alltid lika trevligt att prata med dig.
Ja, detsamma. Och lycka till med ballongmagen.
Precis, jag skickar en bild som du får slänga upp på kändispodden när han har tittat ut.
Ja, så ses vi på andra sidan.
Det gör vi.
Ja.
Hej, hej!
Hej då, hej!